Välkommen till styrkebyrån.
Okej, vad var det
där? Idag ska vi prata om hur man kan göra en äggkartong till en t-shirt.
Vad fan var det där?
Hike.
Just det, jag kommer ihåg Hike. Det var faktiskt ett roligt program.
Ja, hur gick det för den där Hike-snubben? Var inte han inblandad i någon sån här MeToo-grej? Eller känns det bara så här som att det vore typiskt att det skulle vara så, så att jag har hittat på det i min hjärna?
Ja, alltså vet du, jag har faktiskt ingen aning, men det känns väldigt taskigt om du skulle anklaga honom för något sånt om det inte var så.
Okej, okay, förlåt.
Ja, förlåt Hike. Alltså, jag vet inte.
Alltså det är många som lyssnar på vår podd som är födda på typ 2000-talet. Så att
de bara, vem är
för
Hike-killen?
De kan ni förstå att det här var för länge sedan, när det enda som fanns att sätta på tv när det var barnprogram, det var någon typ av bullybumpa eller liksom någonting på barnkanalen, eller språka på serbokratiska gick ju ibland när man hade riktigt tråkigt. Professor Baltasar. Och sen på somrarna var väl det här Hike.
Ja, jag får mig också att det var på så här sommarlovsmorgon eller något.
Och så var det lite så här pyssligt.
Herregud vad vi hade det
tufft. Ja. Det hade vi faktiskt.
Ja.
Då fick man roa sig med andra saker.
Ja.
Tända eld på saker och sparka på döda djur i skogen och sånt där.
Klara. Alltså, våra uppväxter tänkte jag säga. Våran den tiden i våra liv när vi var i lite yngre år. De skiljer sig väldigt mycket.
Ja, alltså nu skojade jag lite, men röda vita rosen, körde inte ni det?
Jo,
och sånt där.
Det känner jag igen.
Så utomhuslekar med andra barn i området, när man, det kändes som att man var ute en livstid och man liksom upplevde så här världar tillsammans.
Ja, men det låter ju liksom, världar och sånt var ju kanske lite, jag vet inte vad ni käkade och sånt. Jag upplevde inte så mycket världar, men absolut lekte vi de lekarna och vi var ute mycket. Men jag spelade typ nästan dygnets alla timmar landhockey på gatan.
Gulligt.
Det var liksom the life. Vi hade liksom en keps som plock och sådär. Det var heaven liksom. Det var där jag var på gatan och spelade.
Men hoppade inte ni mycket så här dubbelhopprep och sånt?
Jo, kanske inte. Ja, men lite. Men mest var det liksom skott. Alltså skjuta, skott och dribbla och spela landhockey.
Ja, nej, sånt höll inte jag på med så mycket.
Men twistband.
Jag har en, ja, twist, alla sådana där, twist, gymnastik och dubbelhopprep har jag en inre bild av som jag inte vill få förstörd, att jag var väldigt bra på.
Ja, men jag tror ändå att du var det, Clara, så jag tycker du ska behålla din inre bild där.
Hur har du haft det den här veckan, Johanna, för övrigt?
Förutom att du har skällt på mig, eller?
Ja.
Ja, jag kom... Ja, men gud, nej. Jo, du har skällt på mig. Jag har varit arg och du har varit arg. Vi har haft vår första lilla minikris, kan man säga.
Ja, det var härligt ändå, tycker jag.
Ja, eller det var härligt när det blev bra igen.
Ja.
Men, nej, men annars har jag haft det bra. Jag har egentligen så här fått komma till insikt med att jag behöver strukturera om lite i mitt liv och min tid. Framförallt så har jag i alla fall beslutat mig för att kanske inte läsa en kurs på distans som jag tänkte att jag skulle göra på någon tid som jag inte har. Och det är så härligt när man så här, när jag säger det, så här, du, både till dig och Anton, så här, men jag ska inte göra det här nu. Och ni bara, nej, det hade vi kunnat sagt från början. Och då blir jag skitsur för att ni ska vara så här, bara för att ni vet bäst, typ. Men så är ju sanningen. Och nej, men jag gjorde precis sådana saker som jag säger till mina kunder och alla runt omkring mig att inte göra. Addera saker i ditt liv utan att ta bort saker. Så jag typ gjorde någonting till dygnets alla timmar och hade väl typ ingen tid för någon som helst återhämtning. Så jag fick helt enkelt börja fundera lite på det och bestämde mig för att avsluta kursen som jag läser i psykologi, som jag tycker är superintressant, och jag tycker ju allting är väldigt roligt, men så är ju livet. Man kan inte bara göra saker bara för att det är roligt. Så, ja, men så det fick jag avsluta och nu ska jag skapa lite mer balans i min vardag. Lite mer planerat, boxa av mitt liv tänkte jag säga. Boxa av de saker jag ska göra och ha lite mer kontroll.
Jag gav ju dig en läxa nu när vi hade våran showdown, shootout.
Mm, mm.
Att göra en prioriteringslista. Mm. Så här, de här sakerna prioriterar jag viktigast i mitt liv. För det jag säger, det är ju samma sak som du säger och vi säger till våra kunder hela tiden också. Om du har alla de här sakerna som du tycker är kul, inget av det du gör ju du för att du känner att du måste.
Nej.
Det är viktigt att poängtera. Men just när man har jättemycket saker som man tycker är kul i sitt liv och sen försöker lägga till fler saker, så finns det ju inte tillräckligt mycket tid för det på dygnet, för det går ju inte att förlänga de här timmarna. Och då kan det vara bra att sätta sig ner och göra en prioriteringslista, även som vi också gör regelbundet i vårt företag, i liksom vad av de här sakerna, om jag vill addera det här, om jag vill börja jobba med en ny prenumerationstjänst typ Teamstyrkebyrån, behöver jag ta bort någonting annat så att det får plats på min tid.
Mm.
Både du och jag vill ju göra allting hela tiden. Men det går ju inte. Och jag tror att en skillnad för dig och mig är också att jag är ensamstående förälder hälften av mitt liv, vilket också har ledde till för mig för några år sedan redan att jag var så här: okej, men de här sakerna kommer jag inte kunna göra, för att till exempel kan jag inte låta mina barn göra vilka aktiviteter de vill, för jag har inte möjlighet att köra runt dem. Så många föräldrar är ju värsta hjältarna och kör sina föräldrar eller sina barn långt till olika typer av aktiviteter och träningar, och det får jag ju säga till mina barn så här, det går inte. Och jag tror att på det sättet blir det lättare för mig, att jag vet hela tiden att min tid varannan vecka är begränsad. Men för dig blir det inte lika enkelt så, för du ser bara möjligheter, och det är ju positivt, men det är också det som biter dig lite i rumpan ibland, att du blir liksom väldigt slut. Och en sak som du och jag har med oss, försöker bli bättre på båda två, det är ju till exempel att när vi är iväg, som vi var för 2 veckor sedan, till Malmö och Göteborg och jobbar hela veckan fram till helgen och sen jobbar en hel helg, i princip är det ju som att man jobbar dygnet runt, för att vi träffar så mycket folk och är ute och inte bara liksom jobbar utan också ute och socialiserar. Det är också viktigt för oss. Då har vi historiskt sett varit väldigt dåliga på att ta höjd för det när vi kommer hem till exempel.
Precis.
Så då har vi bara lite det på. Som hände i förra veckan, att då kom du hem och så hade du en vecka med typ rekordmycket barnaktiviteter just då, för så kan det ju bli ibland också, att allting ädas upp ihop, och då upplevde ju jag att du var stressad. Och det som händer när jag upplever att du är stressad, det är att jag blir stressad, för jag blir orolig för dig, och då får jag dåligt samvete jobbmässigt för att du har jobb att göra, och då säger jag till dig att ta bort jobb. Och då blir du stressad, för då känner du att du inte bidrar tillräckligt mycket. Och så hamnade vi i en så här, typ som att vi var ihop ju.
Ja, alltså, vi har ju verkligen inte på 4 år har vi drivit det här tillsammans, va? Ungefär. Mm. Och vi har ju verkligen alltså vi kan ju tjafsa. Vi tjafsar ju som ett par, så kan vi göra. Men det är ju aldrig när vi lämnar varandra eller att vi är sura eller någonting. Det är också någon gång som det har varit så här att jag har sagt så här: nu skärper du dig, sätt dig ner, nu gör vi en prioriteringslista till dig när du har varit stressad. Typ. Eller så här, bara, typ någon, det har typ hänt en gång. Liksom.
Mm.
Men nu blev det verkligen så här att, och det är ju verkligen så när man vet att den andra personen har rätt. Vilket jag kan säga så här, nu när vi har liksom så här haft ett bra snack och vi är tillbaka där vi brukar vara. Och att vi har kommit jättelångt fram. Så är det ju liksom, just där när någon säger någonting som man vet om, men man är lite för... Man vill inte ta in det, för man är lite så här för stolt för att så här erkänna för sig själv att man kanske har för mycket eller har kört för mycket, alltså så där. Då är det ju också väldigt svårt, så då blir det ju också så att jag vart ju bara arg på dig när du skulle säga till mig, jag är så här, jag kan jobba, du behöver inte hålla på, jag har inte för mycket på jobbet, det här är inga problem och så vidare. Och så blir det och så blir det liksom så där. Och sen så skällde vi på varandra lite och så skrek vi lite.
Grejen med mig är ju också att jag är ju väldigt sällan arg på någon. Jag går aldrig runt och jag är arg och sur. Och är en person som är väldigt så här, den här personen är lite så, den här personen är lite så. Så ofta, om det blir så, det är samma sak med min pojkvän. Vi har bråkat en gång på ett år. Det tycker jag ändå är ganska bra.
Ja.
Och vi har ändå en distansrelation. Och då måste man ju också verkligen kommunicera tydligt hela tiden. För att det inte ska bli några missförstånd. När man ändå inte är med varandra. Men när jag då väl blir arg. Då blir jag så här. Arg. Och då upplever ofta många. Då blir ofta folk lite rädd nästan. För att då är jag helt plötsligt inte alls som jag brukar vara. Utan, och så är jag väldigt explosiv. Och så säger jag. För jag är så himla dålig också på så här. Hålla saker inom mig. Men sen är jag också väldigt bra på att släppa det när det väl är ute. Så att jag har ju skrikit på honom en gång så att han typ blev rädd. Och sen när jag var sur på dig, då sa jag ju såna saker som tänk på barnen i Syrien och sånt där. Ja, och det kanske är lite onödigt.
Ja, du blir ju väldigt så här. Och du, det är verkligen inget filter på det du säger. Ja, men det, alltså, men det, ja, det är härligt. Alltså, gud, så här är ju livet liksom. Det är bara att vi är ju väldigt lika. Om vi tycker något så säger ju vi det till varandra. Alltså, om det är så här, du det här och det här, jag tyckte det här var inte bra eller så här. Alltså, om vad som helst det skulle vara. Nu är det ju sällan så för att vi är väldigt så här, vi säger vad vi tycker och sen är det ingen som går runt och tänker på det. Jag har ju aldrig under 4 år tänkt så här, är Klara irriterad nu? Alltså, som jag har gjort med väldigt många människor, att man bara, gud, nu går den här personen runt och är sur på mig. Varför det? Typ, vad har jag gjort? Alltså, och det är ju så himla skönt, för så är ju, så både du och jag är ju så, vilket gör att när vi också blir sura så är det så här, helt plötsligt, du vet, så här, vi skickar ju hela tiden så här spontant, det kan ju vara så här, gud, kolla den här övningen, eller kolla det här är bra, det här kan vi prata om, eller vad som helst. Och nu, helt plötsligt från så här, från att vi hade haft där, för då hade vi inte sett heller, så bara var det så här tomt. Så jag skickade typ till dig och bara, det känns som att när man har blivit dumpad och du vet, man går och kollar på telefonen och väntar bara på att man ska få ett sms, men det kom säkert, för ingen av oss skickade något. Så vi var så här, ja gud, vi var väldigt, det var hårt ett tag, men det gick fort över och det var bra.
Och jag sa ju det också då, att jag svarade ju dig på det när du skrev det känns som att jag har blivit dumpad, och skrev jag så här, nej, det här är utvecklande för oss, och det är det ju verkligen. Alltså, folk borde ju ha ordentliga kriser när de väl har dem och reda ut dem och sen gå vidare, för att det ledde ju också till för mig, min del också, att jag blev också mer peppad till att så här, vi ska göra ett nytt omtag med att sätta oss med och strukturera upp varumärket liksom, vad ska vi lägga mer tid på, vad ska vi lägga mindre tid på. Så ofta så leder ju såna här saker till bra grejer om man kan hantera dem framåt. Och vi kom ju båda fram till att våran liksom kris handlade om, alltså mikrokris skulle jag verkligen
kalla det. Det är verkligen
också
mikrokris, men det var ändå större än vad den har varit. Här,
ja, men just att du får dåligt samvete för att du tror att jag tror, och jag får dåligt samvete för jag tror att du tror.
Ja, jag vet. Men det är väl så, det är väl svårt. Det är också som, vi har ju vårt jobb som vårt största intresse i liksom. Och det är ju, så här, det finns ju både gott och ont om det. Men nog om det. Men vi kom fram till väldigt bra saker. Och vi kom ju fram till också så här, vissa saker som vi vill göra mer av. Och som vi gillar. Och hur vi liksom ska bli ännu bättre. Och leverera ännu mer saker som folk älskar.
Ja, och en viktig sak också som jag tog upp när vi hade vårt möte och pratade ut om det här. Var ju att för oss båda så investerar vi ju i det här som vi gör. För att det är någonting som vi älskar. Inte för att vi tror att vi kommer bli miljonärer, för det blir man inte i träningsbranschen. Kanske de här som uppfann maghjulet eller någonting. Men det är väldigt, det är liksom inte som våran tidigare bransch, kommunikationsbranschen. Vi har båda liksom gått ner i lön och så vidare för att kunna göra det här. Men att vi måste hela tiden ha en kultur på vårt företag där det finns ett förtroende för alla som jobbar. Och vi ska aldrig ha en sån kultur som jag också upplevt på tidigare arbetsplatser, där till exempel att man börjar rapportera till varandra vad man gör timvis för att det finns ett misstroende kring hur man har det. Utan att vi ska ha en kultur där båda känner att båda bidrar på ett värdefullt sätt som liksom gynnar alla. Och då behöver man inte ha någon sån här jag trodde att du trodde och du trodde att jag trodde.
Nej, det blir så bra. Det kommer bli bra. Vi gillar det här och nej, vi kommer nog inte bli miljonärer på det. Men vi älskar det vi gör och vi gör roliga saker och det är fasen härligare. Ingen söndagsångest någonsin.
Nej, det är precis. Det är alltid, söndagar är min bästa dag för då jobbar jag oftast lite inför veckan som kommer och har det väldigt mysigt. Och sen är ju alltid måndagar våran mysiga dag. Ja. För då har vi, försöker vi alltid sträcka kalendern så att vi ägnar oss åt oss själva bara och vårt företag. Och då tränar vi och liksom tar det lugnt. Så när alla andra sitter från våra förra jobb på sina 40-17 möten i olika team för att förbereda hela veckan och är stressade för att det är så mycket möten för då hinner man inte jobba, då har inte vi det.
Nej, då njuter vi. Tänk vad Exakt. Vi har valt för någonting och nu är vi glada också och härligt. Härliga. Det är så härligt. Men det är bra. Det är bra. Jag gillar att du skäller på mig ibland och att jag skäller på dig ibland.
Ja, men det är jättebra. Just det, det är väl det sättet som vi kan ha koll på varandra. Det som är liksom våran risk är ju just det här att vi är ju både vänner och kollegor. Mm. Och då kan det vara svårt att ha båda de perspektiven eller antingen det ena eller antingen det andra när man har en sån här typ av diskussion. För att ur ett företagsperspektiv kan man känna en sak och ur ett kompisperspektiv kan man känna ett annat. Men jag tycker vi hade ett jättebra möte och det som är så skönt är att vi kan vara så himla raka mot varandra och säga så här, jag blir sur när du gör så. Mm. Det får mig att känna så här. Och så kan den andra säga, ja, men det är ju för att när du gör så så känner jag så. Och sen så kan man bara, okej. Okay, alltså, jag tror aldrig jag har varit på en arbetsplats där det har varit så enkelt.
Nej, jag håller med. Och det är ju superviktigt. Och det är ju sån sak som, om man tänker en förlängning på det här sluta hålla på som vi hade ett avsnitt om för inte så länge sedan. Att just det här att ta saker och gå vidare, det är så jäkla skönt. För att gå runt och hålla på och småsura eller gå och fundera på om det inte är bra eller nu har varit det inte bra när jag gjorde så här. Alltså jag pallar inte det. Det är liksom, vi är för gamla för att hålla på och gå runt och vara småsura hela tiden och lite så här bittra. Alltså ja. Det är bara att ta upp det, fejsa det och gå vidare liksom. Men du hörde Team Styrkebyrån nu. Mm. Den har ju liksom pågått nu, Team Styrkebyrån. Är det 2 veckor? 3?
Ja, två hela veckor.
Gud, det känns som att det är mycket längre. Men det är bara för att vi har jobbat så himla mycket med det. Mm. Men du kör ju det. Hur känns det? Hur känns kroppen efter 2 veckor av Team Styrkebyrån?
Men jag har konstant träningsvärk i magen. Vi har ju haft ett block nu. Eller vi har ett block nu som är väldigt mycket grundstyrka och som är väldigt mycket använda hela kroppen i alla övningar. Inget isolationsarbete utan mycket liksom jobba i stora rörelser. Och sen har vi också burit jättemycket. Jättemycket farmer's carry över huvudet, rackposition, hängande. Och det, alltså jag, mina de här kalsongmusklerna som de kallas, oblikerna, externa oblikerna, står liksom ut på min mage.
Det är ändå härligt. Det är så härligt när du också får, även om träningsverk inte på något sätt är så här, något tecken på att man har gjort någonting bättre eller sämre eller så. Men det är ändå så härligt att, för dig att skapa träningsverk i ditt bålparti, för du är så stark där och att du får göra saker som du inte är riktigt van med, för det är oftast då träningsverken kommer, att man ändå gör saker som mycket av någonting som man kanske inte har gjort så mycket tidigare.
Precis, och nu är det ju du som har gjort passen i Team Styrkebyrån de här veckorna, och för mig har det varit otroligt skönt, som också kan vara väldigt så här, du och jag är ju väldigt böjbänkmark, ja, kanske inte mark så mycket för min del då. Men just att det har varit pass där det har varit inte så jättemånga set av alla övningar, utan det kanske varit så här 4 set knäböj, 3 set pull-ups, 2 assisterande övningar och så bära. Och det blir väldigt varierande och det tycker jag är jättekul. Och så skulle jag ju aldrig ha lagt upp det till mig själv om jag själv hade lagt upp ett eget träningspass. Och jag känner ju verkligen hur det ger hela kroppen. Jag är även tillbaka på knäböjsvikter som jag var uppe på när jag körde vårt böjprogram i våras. Men jag gör mycket djupare knäböj nu efter att ha hållit på med det ett litet tag. Så jag har blivit också mycket starkare på det sättet. Så det känns svinroligt. För just den här motivationen att gå och göra ett pass och veta att så här, okej, det kan vara en böjpyramid när man ska gå upp till en tung singel och sen ska man plocka av och göra typ 6 set till med ganska mycket reps. Det kan ju vara mentalt lite så här, men det här känns himla kul för att man hela tiden byter i de här passen som har varit nu. Så tack för det, Johanna. Det känns skitbra.
Mm, kul. Det är skitroligt. Ja, det är så roligt också att ha så här att kunna få ha över en lång tid att tänka hela tiden så här, att vi har ju olika. Vi har ju egentligen planerat grunden för typ ett år. Mm. Och just det här att inte alltid ha fokuset på basövningarna, för det är ju som du säger, vi är ju väldigt mycket basövningar, och det är ju, vi kommer ju alltid jobba grundrörelser, det kommer man ju typ aldrig inte, eller liksom ta bort helt, men just att det inte alltid fokus på att man ska göra många sätt av basövningen, utan det kan variera lite. Och framförallt i det här blocket som har varit 2 veckor och som kommer vara lite till, är just att använda hela kroppen och verkligen ta i.
Ja, och vi ska ju prata idag om varför vi just nu jobbar väldigt mycket med något som vi kallar för rackposition i olika övningar. Men jag tänkte också att vi skulle ta upp en vanlig fråga vi har fått om Team Styrkebyrån. Det är ju så att det står när man ska bli medlem, så står det så här: det här är inte ett program för dig som är skadad eller har ont någonstans. Och då är det många som skriver till oss mejl och meddelanden som säger så här: jag har ont i en axel, jag kan inte göra bänkpress, eller jag har ont i ryggen, jag kan inte göra marklyft, kan jag ändå vara med? Vad säger du om det, Johanna?
Men så här är det alltid. Med träningsprogram som inte är individanpassade för en person, så kommer många att behöva ändra saker. Men har man en skada, så är det så här, vi kan inte ta ansvar för att ge personen i fråga rehab eller så för sin smärta. Så vi säger alltid så här: har du kollat upp det? Vi vill alltid att man ska ta hjälp av någon först om man har en problematik som gör att man inte kan träna någonting. För vi är ju ändå av den så här, vi tänker ju ändå att så här, alla personer kan träna allting, men att har man en skada så måste man anpassa utifrån sin skada. Och som sagt, det ska ju inte vi bestämma, utan det får någon annan bestämma hur man ska träna och hur mycket och så vidare. Men har man koll på sin träning och vet så här: jag kan inte göra bänkpress med skivstång, men jag kan göra med hantlar, så är det självklart att man kan vara med. Det är ju inte så att vi är så här: nej, om du har ont någonstans så får du inte träna med oss. För att du menar, alla människor går typ ont och har lite små ont någonstans. Alltså, men så det viktiga är bara att man inte då förväntar sig att vi säger så här: aha, men om du inte kan göra det, då kan du göra det här och det här och det här och det här. Utan att det måste man själv välja då, att plocka bort de övningar som inte funkar. Däremot så har vi ju, när vi skickar ut programmen för veckan, så finns det ett gäng övningar, så står det så här: istället för, eller så här: kan du inte göra det här, eller här har du övningar som är samma rörelse som typ marklyft. Så att det finns ju massor med olika tips på övningar, och ibland skriver vi till och med i så här: har du inte en sån här redskap, gör den här övningen. Och så vidare. Det är inga problem så länge man själv kan fixa med övningen och byta ut. Och det gäller ju också, vi får ju också en fråga om just det här med redskap. Så här: jag, mitt gym har inte det här redskapet, kan jag ändå vara med? Och där är det egentligen samma sak, att du får ju anpassa och välja en annan övning som funkar. Till exempel om man inte har kettlebell, så kan man göra någon typ av hantelsnatch eller någonting, för att ändå få lite rörelse och lite puls och så vidare. Så att både när det gäller skador och att man inte har alla redskap, så måste man kunna anpassa själv. Man kan inte förvänta sig då att säga så här: du, de här sakerna har inte jag, kan ni skicka ett program som jag ska göra istället? Det är ju, för det är inte syftet med den här. Men vi försöker att ge jättemycket olika alternativ och hjälpa till att kunna välja andra övningar. Sen har vi ju en Team Styrkebyrån-grupp på Facebook som man får inbjudan till när man går med. Och där också så bollar ju alla med varandra. Så här: gud, jag har inte det här, eller det här funkar inte för mig. Hur har ni gjort? Eller gör du så här? Det kan vara tips. Vilket gör ju också att det blir en bra dialog mellan de som kör. Vilket är syftet, för att för många som kanske tränar själv så har man ingen att bolla med. Men nu kan man göra det i gruppen.
Ja, det är det som är så kul, att alla kör samma pass.
Ja, så att som sagt, alla är ju välkomna. Men det handlar ju om varför vi skriver så, är ju för att alla måste ta sitt egna ansvar. Man kan inte förvänta sig att vi ska specialgöra program. För det går inte.
Nej.
Då får man komma till oss.
Eller gå till en fysioterapeut. Eller
ja, man har smärta. Ja, exakt. Så det funkar inte där. Då får man annars komma live. Men och göra liksom, om det är så att man behöver ha teknik eller hjälp med andra saker. Så absolut, men det är jätteroligt, och det har varit väldigt bra stämning, och många som har gillat och tränat lite annat vad de är vana med, och det är ju det som är roligt, just att någon annan bestämmer och att det varierar.
Så Team Styrkebyrån, om man är nyfiken på det, kolla på styrkebyrån.se/shop, så ligger det nästan överst där.
Du, Klara, vad säger du? Varför jobbar vi mycket med rackposition? Och då är det främst kettlebells vi jobbar med i rackposition. Och vad innebär rackposition?
Jo, men det är ju så att när vi pratar om bålen, så pratar ju vi om magen på framsidan, ryggen på baksidan, bäckenbotten som är botten på bålen och diafragman som är muskeln som drar ner luft i magen. Det här skapar ju liksom en helhet och bålen är det som håller ihop underkroppen och överkroppen. Och en rörelse som bålen liksom parerar men också utför är både lateral flexion, alltså åt sidan, sidoböjningar, men också antilateral flexion och antirotation. Och det betyder att vi håller emot yttre krafter för att vi inte ska falla ihop eller sagga ner åt sidan och så vidare. Och en position som kallas då för rackposition inom sporten kettlebell, det kan man läsa på mer om man är intresserad av kettlebells. Det kallar man för rackposition när man håller en eller två kettlebells på bröstkorgen. Då håller man upp armbågarna och låter kettlebellen vila på bröstet. Det här är en jättebra position för till exempel många som tycker att det är knepigt med frontböj med skivstång för att det gör ont i handlederna och sådär. För många får en väldigt fin böj automatiskt när de håller vikten fram på kroppen för att det blir en annan tyngdpunkt än att ha den bak. Men det tränar också väldigt mycket hela liksom axelpartiet, skuldrorna men framförallt också då bålen. För då måste vi hela tiden ha en anspänning för att inte falla ihop. Och vi älskar den här i många olika varianter. För att man tvingas alltså då att stabilisera. Och håller man en kettlebell på ena sidan, framsidan av bröstet, då jobbar man väldigt mycket med just den här antirotationen i bålen på andra sidan. För då måste du hålla ihop så att du kan hålla upp en rak bröstkorg. Har du två stycken kettlebells, då får du en väldigt fin balans i att båda vilar där uppe. Så i många av våra program, redan i det första programmet vi gjorde, Hållfast kropp, så har vi Farmer's Walk med två kettlebells i rackposition. Där man då behöver klina, alltså frivända upp två kettlebells, eller så kan man lägga dem på en hög låda för att lyfta av dem. Trycka upp armbågarna och sen promenera med dem. Det här gör att man hela tiden jobbar med anspänningen i framsidan. Och jag tror att det här är anledningen varför jag har så sjuk träningsvärk i magen idag.
Ja, det har ju varit ganska mycket olika typer av belastade bärningar. Det finns ju flera namn för dem. Vi försöker använda belastade bärningar, men vi använder i programmen just Farmer's Walk och sådär för att man ska känna igen det. Men
Johanna, du har ju två stycken övningar i ditt träningsprogram som du har fått av din coach. Så har du en övning som jag vet där du har kettlebell i rackposition och jobbar med ett marklyft. Mm. Och sen har du en övning där du jobbar med skivstång fram och jobbar med en step up.
Ja, det stämmer. Det är ju för att jobba framförallt med bålen. Step-upen är också för att jobba med utlåsningen och att slå på rumpan i utlåsningen. Så jag gör ganska mycket sådana övningar och för det ska generera liksom, till mina knäböj och till mina marklyft. Men höftfällningen, alltså marklyftet med en kettlebell i rackposition har jag just för att jobba med anspänningen i överkroppen. Jobba jättemycket med bålen. Alltså det är så, jag får så... När jag har kört den så är det liksom, jag går runt och är bara så hård i hela bålen, eller framförallt i framsidan i magen och på sidorna när jag har gjort den här höftfällningen med en kettlebell i rackposition. Så det är just för att inte jobba med den här rotationsrörelsen och att få jobba med bålen. Men också att jobba med anspänning i hela latspartiet i och med att du måste hålla kvar den. Så att också att få en anspänning i överkroppen, för det jobbar jag jättemycket med för mina böj. Så att ja, jag gillar verkligen övningar i rackposition generellt för att just jag känner själv hur jag får jobba med mitt buktryck och att jag får jobba med bålen. Så det är jättebra. Ja.
Det var en i teamstyrkebyrån som skrev att hon hade svårt att få upp kettlebellsen i rackpositionen och det handlar ju om det här med hur man behöver lära sig att svinga upp dem, frivända upp dem. Och liksom knycka till med höften för att de ska hamna där uppe. Och då frågade hon om hon inte kunde göra särcher istället. Och det är när man har en belastning i armvecken, till exempel en skivstång då. Och då svarade jag henne att det är också en jättebra bålövning där man hela tiden måste jobba med att spänna magen. Men att då hamnar ju tyngdpunkten lite längre ner. Belastningen hamnar ju längre ner. Så det blir inte riktigt samma sak. Det blir ju tyngre och svårare ju högre upp vi har belastningen. Och om jag jämför själv med särcherböj med skivstång. Det beror på hur känslig man är i armvecken. Jag är inte känslig där alls. Och om jag gör, jämför med vanlig frontböj, så har jag gjort 10 kilo tyngre i en sarcherböj än vad jag har gjort i frontböj.
Ja, jäklar. Jag är jättekänslig i armbågarna. Eller armhål, alltså armvecken menar jag.
Mm.
Så det är ju verkligen olika. Men ja, men som sagt, det är också så här, skulle det vara en person som säger så här, det här går inte, jag har inte de här kettlebellsarna, då är det så här, gör searcher-squat. Alltså det kommer i längden inte så här vara helt avgörande. Du kommer fortfarande få jobba med bålen.
Ja.
Men det är klart att ja, det blir ju en liten annan belastning och en annan tyngdpunkt som du sa.
Ja, men man kan ju också gå, om man ska göra farmers carry med 2 kettlebells och det på ens gym bara finns en kettlebell av varje tyngd, då kan man ju till exempel gå med en skivstång i frontrackposition,
ja,
och lassa på vikt på sidorna. Då kan man ju också lyfta av den från ett skivstångsrack, vilket gör att hela setupen blir lättare. Men du får fortfarande det här att du måste spänna överkroppen, trycka ner latsen, och som vi brukar säga, en bra riktlinje är ju att tänka att nedre kanten på dina revben och övre kanten på dina höftben, avståndet däremellan ska inte öka under rörelsen, utan den ska vara stabil och intakt hela tiden. Utan börjar du liksom överextendera ryggen eller alltså svanka, då är det kanske för tufft. Eller att du faller fram, så är det kanske för tufft. Men att tänka att din bål ska vara som en liksom stålenhet hela tiden under rörelsen.
Mm. Och för vissa så blir den här övningen tuffare i axelpartiet innan den blir tufft för bålen.
Mm.
Just när man jobbar med kettlebells. Men då får man jobba med, jag gör med mina kunder som har så, där som är liksom att då får de jobba kortare bit och verkligen jobba med bålen den stunden de kan, och sen får man ställa ner. Så får man hellre göra lite kortare gång än istället för att bara ta för lätta, och sen så, för då blir det kanske inte samma det fyller inte samma syfte.
Nej.
Men grejen är att många chockas över den, att man inte behöver ha liksom för tung, utan att man kommer rätt långt på kettlebell som inte är de tyngsta, om man säger så, för att det blir en tuff övning, och speciellt om man ska gå eller röra sig också. Men att bara stå statiskt, som vi också gillar, eller jobba med en, liksom, ner på knä upp igen till exempel, alla de gör ju att börjar du lägga till en rörelse, så får du ytterligare ett moment i det, till skillnad från att bara stå. Men så det är jättebra att jobba med, just för många, för att det blir, de känner just det här trycket. Och samma sak att göra knäböj med kettlebell i både i dubbel rackposition, där du har 2 stycken, men också att ha den på ena sidan, som du sa, i en rack, eller liksom en arm. Det gör ju också att du får oftast, många får en mycket mer kompakt bål att jobba med. Att man känner verkligen det här som vi pratar om. Och vi har ju gjort, när vi har haft våra bålworkshops till exempel, att de har fått testa att ha, de som varit på dem har haft bälte när man gör knäböj med till exempel kettlebell i rack. Just för att då förstår man vad det är man är ute efter. Och det har inte, många klarar inte att ha det när man sen lägger stången på ryggen. För det blir en lite annan sak, och du får en annan tyngdpunkt. Och det är svårare att få det trycket utan att ta i så man håller på att spricka.
Ska vi dra 3 favoritövningar som vi gillar att jobba med, just den här rackpositionen, och ungefär hur vi tänker med set och reps kring det?
Ja, absolut.
Vilka gillar du?
Men jag gillar ju knäböj med i rackposition.
Mm.
Och då med eller utan paus.
Mm.
Och även mot en lägre box eller någonting. Att sätta sig emot och verkligen få jobba med att hålla kvar anspänning i bålen.
Mm.
Och det, där är det ju verkligen lite så att beroende på vad det är man, hur mycket vikt man har och så vidare. Men oftast när jag jobbar med kettlebell som knäböj, så brukar jag ligga på 6 upp till kanske 10-12 repetitioner. Beroende på hur tungt det är och så. Och är det paus eller excentriskt, då brukar jag kanske inte ligga på över 8.
Nej, jag håller med. Och det är också för att ofta så är det ju styrkan i överkroppen som begränsar hur tungt man till slut kan ha med 2 kettlebells. Jag menar, jag kan göra många reps i frontböj på 60 kilo, men 60 kilo för mig med 2 kettlebells kommer vara svintungt för mig att hålla upp på axlarna. Och då är det ju bättre om man har en då lite lättare vikt än det, att man istället gör lite fler repetitioner så att man ändå får jobba utmanande på den vikten.
Ja, och det, eftersom det blir det som blir avgörande, så är det ju inte, man kanske inte, det är inte så att det kommer vara lika tungt för benen som det är om du belastar en knäböj tyngre, till exempel med stången bak. Så det är klart att då blir det ju tuffare utmaning för benen. Medans här är det ju kanske lite mer syfte att jobba med, ju som vi sa, den här hållfastheten, bålstyrkan, överkroppen, lats och så vidare. Så att det blir, man får ju tänka att det har lite olika fokus. Om en person ska verkligen bli starkare i sina knäböj, så är det ju inte den primära övningen för knäböjen egentligen. Fast den fyller massor med bra funktioner, för du blir starkare i bålen, du kanske hanterar buktryck bättre, du kanske blir lite mer, har lättare att ta i hela överkroppen och få en bättre upprest böj till exempel, eller mer power i böjen och så vidare. Mm. Så de har ju lite olika syfte och funktion, men superbra övning för jättemånga, framförallt för nybörjare. Knäböj med kettlebells fram, alltså så mycket jobbar jag med den övningen innan jag går på för mycket skivstångsträning, just för att bara få jobba rörelse och bål. Har du då? Vad har du för favorit?
En som vi precis gjorde när vi var och tränade ihop sist på gymmet är knästående med två kettlebells i rackposition. Det som händer när man står på knä är att man inte kan ta hjälp lika mycket av benen, så det blir väldigt mycket bara bålen som jobbar. Och då kan man stå under en tid istället för att jobba i repetitioner, så att man står kanske 30 sekunder. Man kommer känna när man inte orkar hålla uppe längre, och då verkligen fokusera på det här med antiflexion i ryggen, alltså att inte böja sig bakåt utan verkligen trycka ner revbenen och spänna hela magen. Den tycker jag är jättebra, och den kan man också belasta ganska tungt, och det finns inte så mycket som kan hända mer än att det blir för tungt för att hålla uppe dem där uppe. Ett tips är då att frivända upp kettlebellsen när man står upp och sen gå ner på knä, för det är jättesvårt att använda höften och svinga upp dem när man redan står på knä.
Ja, men en annan favorit som jag har är ju, och som jag framförallt gillar att ge till mina kunder, jag gör den själv också, men och som vi har verkligen programmerat här i Team Styrkebyrån den här veckorna som har varit, det är ju att bära saker och i då rackposition. Belastade bärningar, både en och dubbla kettlebells. Men också att man har en kettlebell uppe och en på hängande arm, alltså i hängande armen. Att jobba just med olika belastningstyper och sidor för att jobba med de här antirotation och anspänning och så vidare. Så ja. bära i rack är superbra tycker jag.
Ja, och där kan man experimentera lite med så här, om det känns för lätt. Är det kettlebellen där uppe jag ska höja vikten på, eller är det kettlebellen där nere? För att ökar du vikten på den hängande, så kommer det också bli tyngre för den övre kettlebellen som är i rackposition. Och ökar du den övre, så kommer det bli tyngre för den som hänger, om du förstår vad jag menar.
Jag är helt med.
Om man har olika vikter. En rekommenderad startvikt som jag använder generellt för mina kunder som kommer till mig och tränar och kanske inte har gjort den här övningen förut, det är att börja med två stycken 12 kilos kettlebells där uppe. Men ganska fort brukar många kunna jobba med två 16 kilos. Själva så brukar du och jag gå med kanske 24 kilos. Så det är lite olika hur mycket man pallar att ha där uppe. Och vi frivänder ju också alltid upp dem. Jag provade att frivända två 32-er en gång. Kommer du ihåg det? När vi höll på att skratta ihjäl. Och jag kunde frivända upp en 32, men jag kunde inte frivända upp två stycken kettlebells samtidigt. Men då kan man ju som sagt, man kan ju också lägga dem på en höjd, alltså typ en hög box, och så kan man lyfta av dem därifrån om man vill gå med dem på det sättet.
Hur brukar du tänka med just så här, hur långt man ska gå så där, just med belastade bärningar?
Ja, men kanske från 20 meter och upp, så att man ändå får jobba under en längre stund. Om vi tänker att det ändå blir en slags isometrisk, alltså statisk hållning av bålen under en längre stund, så vill man ändå ha lite längre tid. Det ska inte vara så tungt så att man måste kasta ner dem efter 10 sekunder. Då blir det ju mer att det blir en frivändningsövning om man måste ta upp och ner dem hela tiden. Men känner man att man lätt går 50 meter och hade kunnat gå längre, då kan man ta lite tyngre tycker jag.
Det tycker jag också är en bra riktlinje. Och det där är ju också, ibland kan det vara lite svårt på gymmet, för man inte riktigt har så här någon, det är inte alla som har en så här bana som man kan gå sånt på.
Nej.
Verkligen inte alla, det är ju, skulle säga att det är få gym som har, men det man kan göra då, det är att sätta en timer till exempel, att ha och gå en viss tid, eller att gå så länge det är funkar, alltså tills du liksom inte orkar hålla dem. Det brukar också vara, men, och just att man har som riktlinje då att du ska liksom inte kunna gå och promenera runt med en vikt i 4 minuter, då har du en för lätt vikt. Utan att det ska kanske vara ett sätt som tar cirka 30 sekunder kanske, lite längre också, men det kan vara en bra riktlinje om man inte har, som man vet, uppmätta mått.
Man kan också gå på stället. Det har jag sett Steffi Cohen brukar göra ibland.
Ja.
Att man klinar upp 2 stycken och sen så går man med höga knän på stället under en viss tid. Det är absolut ett alternativ om man inte har en yta att röra sig på sitt gym.
Skitbra. Det är alltid bra. Så just det här att inte... Och vi har ju tryckt på det väldigt mycket i våran... I styrkebyråns, i teamgruppen, att så här, är du inte van att bära, våga belasta. Alltså våga testa så att det inte blir att du går för lätt. För det är många gånger som vi säger till kunder så här, du vänta nu här, ta lite tyngre här nere. Du, så där mycket väger dina matkassar till exempel. Och det är lite så här, där uppe kanske man måste testa först för man måste hitta det. Men våga att verkligen lägga på lite och ta inte liksom de lättaste bara för att det är det du har gjort. Utan våga utmana och se vilken skillnad det blir om du vågar ta lite tyngre där uppe i rackposition. För det blir en jättestor skillnad. I liksom just det här att hur mycket du måste använda resten av kroppen.
Härligt, får se om jag kommer ha konstant träningsvärk i magen den här veckan också. Jag vet att det blir knäböj i rackposition i alla fall.
Det blir lite mindre belastade bärningar.
Men man kommer få sjukt bra grepp efter de här veckorna.
Ja, det är bra. Det finns en plan.
Ja, det finns en plan. Det finns en lång, lång plan. Det känns väldigt roligt. Med det sagt så tycker jag att vi tar och vilar våra abs lite nu, Johanna.
Det gör vi. Och så har vi en skön vecka helt enkelt.
Utan kriser.
Utan kriser.
Ja, bra. Kram på dig.
Kram, kram. Hej.
Hej då.